Men ska vi börja kanske ändå med att städa av den diskussionen om Lysekil, Marcus?
Ja, det kan vi göra om du vill.
Du är ju en helt sjuk vurmare för Lysekil, denna oljeindustristad som har lyckats liksom leta sig ut till kustbandet och har liksom förvärvat någon sorts status som kustpärla som den inte alls förtjänar, när det egentligen är bara bensinmackar, oljeraffinaderier, en liten bit brygga och en trött fiskehamn.
Ja, du har inte varit där, hör jag, eller?
Jag var där i somras med båten, men fullt i gästhamnen.
Du och jag har ändå bott hemma hos Marcus mamma vid ett tillfälle också.
Ja, vi var egentligen, skulle vi tältat egentligen, men vi fick audiens inte.
Mamma Marcus släppte in oss.
Och sen, det gjorde hon såklart.
Sen var hon ju, hon var jättenöjd när jag kom också, lätt brusad och förklarade att både jag och Jocke hade glömt sängkläderna också.
Ja, morsan har nog sett det mesta, tror jag. Så hon är nog ganska härdad.
Men vi pratade om detta, Jocke, i bilen häromdagen. Ja, när vi pratade om de olika västkustpärlorna. Och konstaterade ju ganska snabbt att både Skärhamn och Lysekil är sjukligt överskattade när det kommer till västkusten.
Okej, så vad är bättre i så fall då?
Alla.
Är det
alla,
Smögen där en räkmacka kostar 800 spänn?
Ja, det är pengar, inga problem. Höll jag på att säga.
Men det är inte
pengasituationen som är, utan det är så här, om man bara ser till, du kommer till Lysekil, vad är det du får? Du får en någon sorts här industristad som vaknar till lite grann.
Nej. Oljeindustrin ser du inte ens från själva stan.
När man hör ju typ när de skjuter ihjäl aktivisterna.
Miljön där ute är helt fantastisk, det måste ni hålla med om. Det är klipporna där ute, salta bad, billiga priser jämfört med hålorna som Smögen.
Det är någon sorts västkustens Ullared, det här får vi ju inte missa ju. Men vurmar du för Gullmarsvallen eller?
Absolut, för att om man har Sveriges vackraste arena, vilket man kan rösta på gt.se.
Den ligger högt upp, va?
Nej, det gör den inte. Själva planen ligger ju inte högt upp, men det finns klippläktare.
Själva vallen
ser ganska bra ut över havet och sådär. Fantastisk anläggning där Glenn Hysén har spelat till och med.
Han har väl varit överallt.
Det är ju långt ifrån modernt så att säga, men oerhört vacker omgivning.
För om man följer dig på sociala medier så räcker det att man öppnar sin sociala medier
så är det.
Valfri, så dyker det upp massa jävla artiklar.
Jag är extremt stolt över min hemstad, så är det bara. Jag tillbringar mer och mer tid där också faktiskt på somrarna nu. Det är någonting jag mer har börjat uppskatta som vuxen snarare än när jag växte upp där, och då tycker jag att det var värsta jävla hålan såklart.
Då vill du bara till Göteborg.
Jag funderar bara med på att skaffa ett sommarboende där på sikt.
Det låter billigt.
Ja, vi tar svängen med båten nästa sommar också. Lysekil får en chans till.
Då kör vi podd i båten där.
Ja, det är bra.
Det kan vi göra.
Jag säger som vanligt varmt välkommen till BB-podd som du hör via Spotify eller kanske på gt.se. Vi sitter här idag från vår fina studio och har fått lite besök, och det var fan ett tag sedan vi hade någon i heta stolen, som jag nu döpte den till, eller hur Jocke?
Ja, men så är det. Det är vissa omständigheter kring världen som ställer till det i ganska stor utsträckning, men för att prata lite om läget i Blåvitt så har vi väl den journalisten i Göteborg som bevakar Blåvitt absolut tätast. Välkommen tillbaka till BB-podd, Marcus Vulkan.
Stort tack. Heta stolen låter lite som Grunden Boys-magasinet där. Men ja, det här blir skoj.
Jag kan säga att de är bättre än vad jag och Jocke är. Så kan vi säga.
Och ska vi titta lite på det dagsaktuella då, så har vi ju i backspegeln en match där Blåvitt åker upp till Solna. Och gör en, enligt mig och många, jävligt slät figur. Förlust med 0-2, och man var väl egentligen aldrig i närheten ens av någon poäng, kändes det som i den matchen, Marcus.
Det är inte speciellt förvånande att Blåvitt egentligen förlorar mot ett formstarkt AIK borta, men på det sättet man gör det är ju extremt förvånande. Att man inte ens kan gå in och ta kampen från första minuten känns ju ganska oroväckande. Första kvarten där var det bara AIK, det kunde stått 3-0 efter en kvart där alltså.
Det som jag verkligen reagerar på, det är liksom att om man tittar på hur AIK har tagit sina poäng och gjort sina mål sista tiden, så är det 99% på fasta situationer och hörnor väldigt, väldigt mycket. Eller fasta situationer som hörnor i alla fall. Och inom 5 minuter har man släppt till 3 hörnor bakåt, varav en har gått i mål och en har varit jävligt nära att gå in i mål. Det vad är det för matchplan liksom?
Det är klart att de hade pratat om det innan ju. Jag vet, många spelare nämnde just Sebastian Larssons fot där. Ändå sätter man sig i den situationen. Det är klart det är lätt att säga att man inte ska göra det, men ändå hamnar där. Ja, hur försvarar sig man mot det liksom?
Jag känner mig väldigt uppgiven efter den här matchen. Och då hade vi ändå gått in med inställningen att vi har gjort någon sorts kalkyl för resterande år, Jocke, där vi har satt hur många poäng vi ska ta.
Helt planenligt förlorar vi matchen. Ja, det gör och det är ju inte det som vi är upprörda på här.
Nej, för om man ser tillbaka då till de förutsättningarna som går in i matchen med, så vet vi nu att vi ska möta AIK borta på Friends, och vi vet att vi veckan därpå ska möta Malmö borta på Swedbankstadion eller stadion eller vad de nu väljer att kalla den. Och ändå så åker vi upp med 2 veckors uppehåll i ryggen och utvecklar verkligen ingenting. Jag tycker inte att det ser mer solitt ut bakåt på något sätt. Jag köper att vi kan släppa in 2 mål mot AIK. Men jag köper inte att vi åker upp till Friends Arena och över 90 minuter inte har ett enda riktigt avslut på mål. Och då menar jag inte något typ av drömförsök från valfri ytterback som till exempel då Jallow gjorde vid 2 tillfällen.
2 saker kan man enkelt konstatera. Dels att Alhassan Yusuf saknades enormt alltså. Han kan ju täcka ytor, han kan ju täcka hela egna planhalvan på egen hand om man vill det. Det syntes väldigt mycket att han saknades. Jakob Johansson fick slita hårt där och hade ju stora, stora problem med passningsspelet också. Och varför väljer man att spela med Pontus Wernbloom som ensam spjutspets? Där passar han ju absolut inte in helt enkelt. Han kan ju springa från någon egentligen. Samtidigt är han ju extremt bra i boxen när bollen väl kommer dit. Men han ska ju ha en snabb gubbe bredvid sig, vilket han inte hade.
Men vad tycker du om situationen att vi ens har satt Pontus i ett anfall? Jag menar, han var anfallare i Ryssland för ett gäng år sedan. Men vi ska inte glömma att det är en tidigare ordinarie innermittfältare i landslaget liksom.
Uppenbarligen finns det ju inga bra alternativ på den positionen i Robin Söders frånvaro. Christian Kouakou har ju inte gjort många glada så här långt. Jag kan köpa att han sätter Pontus som anfallare, absolut. Men då ska det han ha en gubbe bredvid sig som kan springa på djupet.
Jag skulle till och med vilja utveckla och säga så här att om man kollar på formmässigt så hade nog inte kanske Pontus fixat något mer än anfallarpositionen. För på innermittfältet, som är hans riktiga position, där gäller det fan med att ha bensin i tanken. Det känns snarare som att det lutar överåt att Pontus inte just nu ens fixar och springa så mycket som man ska göra på anfallspositionen. Så jag vet inte om det är någon quick fix att flytta ner på inne mittfältet heller, för då måste man orka väldigt mycket mer.
Samtidigt är det en mer tacksam roll att spela på mittfältet, för han behöver inte samma snabbhet där kanske som han behöver som spjutspets. Sen tränar inte ens han normalt i veckorna, för han måste köra rehabträning. Så det är en chansning att spela med Pontus från start faktiskt.
Och det kanske var en chansning i hela vägen att värva in Pontus Wernbloom som frälsare så att säga.
Samtidigt, om han blir ledig, det går inte att tacka nej till Pontus Wernbloom om han heter IFK Göteborg.
Ja, det är en jävligt speciell situation, för att just nu känner man bara så här att kunde vi inte tagit alla pengar som vi la på att värva hem folk som ändå inte håller för 90 minuter och värvat en jävla forward bara, så hade det här varit över för länge sedan.
Ja. Det kan man ju tycka. Samtidigt då Pontus och de som kom hem nu, de har ju inte kommit hem för pengarnas skull och de får inga monsterlöner som man kanske kan tro. Men att man inte har fått in en vettig anfallare när Robin Söder gick sönder är ju helt obegripligt under all kritik. Det är dåligt sportchefsjobb helt enkelt.
Men har vi inte sett det över en ganska lång period nu? Vi pratade tidigare om att vi var kort på en mittback och sen så signar man typ på deadline day den enda mittbacken man absolut inte ville ha i form av Mattias Bjärsmyr.
Vad tog du hitta Mattias Bjärsmyr? 1 år tror jag att de jagade en mittback.
Jo, det är det jag menar.
Det var inte mycket jagande där.
Nej, och då skulle du hitta liksom en mittback i sammanhanget som var starkare än, eller som skulle kunna konkurrera med Dagrasa och Kalisir. Mm. Och no offense mot just de två då, men där och då så kändes inte det som att det skulle vara en omöjlig uppgift, och på samma sätt så ska man sen då hitta en typ av ersättare för Robin Söder, och man går på olika spår, vi har pratat om det tidigare här, och väljer istället då att köpa loss en spelare som är halvskadad och som vi nu uppenbarligen inte får se spela en enda minut.
Och som har problem med offside-regeln vad det verkar. Han springer offside stup i kvarten, Christian Kouakou.
Kanske är så, det har inte jag tänkt på.
Ja, nej men okej, vi säger då att vi köper det här, att okej, vi råkade släppa in 1-0 i matchinledningen på hörnet. Vi kunde inte stå emot det. Sebastian Larsson hade för bra fot helt enkelt. Vi köper det läget. Men att resten av matchen sen är ett långt jävla ingenting. Där man inte liksom, det känns inte som vi har någon som helst plan för hur vi ens ska försöka göra mål. Det är ju snarare där det brister. Jag tycker verkligen att det känns så jävla uppgivet. Hela vägen från liksom minsta supporter till klubbdirektör till spelarna på planen. Överallt så känns det bara, det känns som en stor jävla uppgivenhet.
Det blir ju inte ens den slutforceringen som det nästan alltid blir i alla matcher, oavsett vilket lag det är som ligger under. Den uteblev ju helt alltså. Ja.
Men min stora oro i år är att det känns som att man inte riktigt bryr sig. Och jag tror att ena delen av det är för att vi inte har några supportrar på läktarna. Så att det är liksom, ta mig rätt nu, men då är det okej att ligga under med 2-0 i 85 minuten och inte göra någon stor grej av det. För det är ingen som ställer krav på
bara man får komma därifrån snabbt.
Ja, men lite, så det är ingen som ställer krav på det på plats. Sen är det också så att det är ett ganska namnkunnigt starkt lag i Göteborg har på pappret. Det är liksom det är profiler hit och dit. Det är väldigt få personer där som är inom situationstecken okända inom fotbollsvärlden. Och det känns lite som att merparten av dem har verkligen slutat bry sig. Och det gäller precis som du sa också. Det gäller allt ifrån då, minsta supportet till klubbledning till dem i sporten. Som att man så här, det blir vad det blir i år och skiter i sig ordentligt. Då kan jag alltid lämna det här sjunkande skeppet.
Ja, det är fel ägosätt. Tänka så nu när...
Nej, men det känns som att vi har gått...
Sen tror jag ju såklart att framförallt de här hemvändarna, de bryr sig ju verkligen ändå. Så tänk att komma hem och sen åka ut med IFK Göteborg, alltså ha det på sitt CV.
Vi sitter ju ofta numera, i alla fall i år, och har ganska mycket skarpa åsikter och gnäller och sådär. Jag tänkte faktiskt att vi skulle gå utanför Göteborgs sfären och lyssna på lite på hur andra uppfattar IFK Göteborg just nu. Detta är från Tutto Balutto.
Nej, men jag tycker, såg du Bjärsmyrs kroppsspråk när han byts ut?
Ja.
Exakt. Okej. Okay. Jag knallar väl och sätter.
Nej,
här.
Men det och du nämner ju liksom spelare på planen och som har kommit tillbaka, Roland Nilsson med hans erfarenhet. Alltså vad har den sportsliga ledningen sagt till Roland Nilsson när han har kommit in? Vad har de ens pratat om under det här långa uppehållet som har varit?
Nu? Precis, för det var det jag skulle komma till som då den andra saken som verkligen förvånar mig, som jag nämner i svepet. Det här är alltså första matchen efter nästan två veckors landslagsuppehåll efter torsken hemma mot Kalmar. Alltså Då finns det liksom ingenting att skylla på att man inte ser ut som ett lag som har fattat allvaret och som inte har tänkt att upprepa den usla insatsen. Men jag tittar på IFK Göteborg här och känner rejäl oro. Alltså inte för att jag har några subjektiva incitament i Blåvitts existens, men jag tycker att det är häpnadsväckande att se en sån stor klubb dribbla bort sig så fullständigt som man har gjort, inte bara då utanför plan med allt som varit utan även på plan rent sportsligt. Alltså om man med de här karaktärspelarna inte kan uppbringa mer karaktär än så där mot en av sina värsta rivaler AIK i det utsatta tabelläget man är. Alltså då vet jag inte. Och som sagt, nu ger jag väl såklart favoritskapet till Häcken ikväll, men som jag sa i svepet, Helsingborgs seger ikväll. Ja, då kan Helsingborg på målskillnad vara förbi Blåvitt och då är de på kvalplats. Malmö borta i nästa, samtidigt som Falkenberg och Kalmar möts, så att där ska båda lagen ta poäng eller ett lag ta tre. Då är helt plötsligt en direkt åka ur placering i spel också. Mm. Och så har man Häcken på det, man möter Helsingborg borta. Alltså.
Ja, men det enda man vill se, och det tror jag alla IFK Göteborgs supportrar liksom skriver under på, det är att man går ut och visar inställning. Alltså det är ju exakt det läget de befinner sig i just nu. Alltså går du ut, ta frisparka, var jävliga, precis som du är inne på. Alltså gnugga i alla fall. Visa att ni vill svettas för tröjan. Nu får det inte vara några supportrar på plats, men hade det varit IFK Göteborgs supportrar på nästa hemmamatch så hade det garanterat varit banderoller. Det hade garanterat varit ganska upprörd stämning. Mm. Det minsta man kan begära, det är ju att de svettas i alla fall. Och så går man av den där planen och man bryr sig inte speciellt mycket att man har förlorat mot AIK. En av de absolut största rivalerna som man har. Det är pinsamt och det är skamfyllt. Alltså det är det man landar någonstans med IFK Göteborg. Inte bara spelarna utan alla i IFK Göteborg som någonstans är ansvariga över det här ska ju skämmas.
Mm. Och gå nu inte i den här fällan att vi avfärdar precis allt som de säger bara för att de inte hade exakt koll på vilken match som det var som man spelade då och då. Utan det är ju den allmänna känslan som utstrålas från klubben. Det är den som är det farliga. Inte om vi mötte Kalmar eller Varberg eller om vi vann eller förlorade förra matchen. Utan det är ju insatsen i Solna som är under all jävla kritik.
Efter förutsättningarna.
Ja, men precis. Ja.
Men har det inte varit så över hela året egentligen?
Ja, men det är en liten tendens av att så fort någon kommer med kritik mot klubben, och framförallt om det är någon som kommer utifrån med kritik, så letar man efter varje möjlighet att skjuta ner de här sakerna eftersom man vill försvara klubben. Man tycker att man blir utsatt för en attack utifrån. Och det kan vara journalister och det kan vara andra supportrar. Vi som brinner för Blåvitt, vi går gärna i försvarställning för klubben då. Och det är väl helt naturligt att man gör det. Men nu börjar ju liksom räddningsplankorna försvinna en efter en. Och det kanske inte är läge att stå och försvara allt som vi gör med näbbar och klor då. Någonting är ju uppenbarligen helt fel. Eftersom vi ligger med ganska dålig ekonomi. Vi har liksom noll drag från klubben och vi håller på att trilla rakt ner i superettan. Då är det inte läge att försvara allt vi gör.
Med det sagt så ska vi såklart inte då sluta stötta föreningen och helt enkelt bara stänga boken och börja spela paddel hela gänget istället. Utan det gäller liksom att fortsatt hålla i. Och om man bara ser det utifrån, vilket är väldigt lätt att göra då, om man vill säga att vi bara text-tv-tittade resultatet då, så ser vi, ja men vi losar mot AIK 2-0. Ja men det var ju ungefär vad vi räknade med att göra. Men vi räknar inte med att göra det på det sättet. Och det är det som är den stora oron för mig. Och här behöver vi då väcka klubben. Eller jag hoppas rättare sagt att de vaknar själva. För vi fick till exempel också då se en av de laget som vi slåss mot då om en eventuell kval eller direkt åka ut plats. Och det är ju Helsingborg igår. Spelade mot ett BK Häcken. Och Helsingborg var fan inte dåliga igår. Och det gjorde mig ruskigt orolig.
Och där ska Blåvitt också vara glada att Häckens målvakt heter Pontus Dahlberg där, som gjorde en suverän räddning där som hjälpte Blåvitt såklart.
Resten la sig eller vad säger du, Marcus?
Nej, det tror jag inte, men Helsingborg är inte så jäkla dåliga ändå. Alltså, de har en del spets i det laget. Alltså, så det, ja, de kan ta en del poäng här på slutet. Och den matchen när Blåvitt ska åka dit ner, och herregud vilken ångest. Alltså.
Ja. Ja, kommer det bli Mix Diskerud som skjuter oss ur allsvenskan? Det hade varit något det.
Hade det varit något?
Nej, jag vet inte. Nej, men som Marcus säger här, den matchen, det måste ju vara den absolut största ångestpucken i hela allsvenskan i år. Det är ju där extremt mycket kommer att avgöras. För förlorar IFK Göteborg mot Helsingborg i den matchen,
då ska det mycket till att de ska greja detta. Ja. Det finns ju ett par räddningsplanker kvar efter det. Men Östersund borta och Sirius hemma, ja, det kan bli noll poäng där.
Och då blir såklart 10 000 miljoners frågan här. Vad ska IFK Göteborg göra då för att få fart på det här? För nu närmar sig repet. Vi sitter på en trupp med ganska mycket kvalitet på pappret, men vi får ut nada på planen just nu. Vad är din quick fix, Marcus?
Det som jag skrev i dagens krönika egentligen, att man måste sätta sig ner med Hossam Majesh och lösa den här situationen på något sätt. Han är ju alldeles för bra för att inte få spela. Samtidigt ska man komma ihåg att han har verkligen inte motsvarat förväntningarna och inte alls levererat som man kan kräva egentligen. Men han har ju spetsegenskaper som ytterst få andra i Blåvitt har. Och han kan ändå vara den som skjuter kvar Blåvitt i allsvenskan, ska jag säga.
Vad är grejen med Blåvitt och Hossam Majesh då? Du som sitter på lite insyn.
Nej, alltså, jag vet bara att de tycker att han har underpresterat såklart. Det tycker han ju själv också. Men då tycker jag att han och Rolle måste sätta sig ner och reda ut detta på något sätt. För att det måste ju gå att hitta en roll till honom som funkar. Och där han följer matchplanen också. Och inte bara svävar iväg som han gjort tidigare. Jag skrev också idag att han har borrat ner huvudet och dribblat längs kanten. Vilket han har gjort. Och det har satt laget i skiten ganska ofta. Kan han bara lära sig att följa tränarens instruktioner. Och spela lite mer för lagets skull och inte för sin egen skull. Då tror jag ändå att det kan hjälpa laget väldigt, väldigt mycket.
Du har ju också hamnat lite i hetluften mellan Blåvitt, Hossam och media så att säga då. Det har varit några uttalanden där, det har blivit rubriker och sånt där. Tror du att det kan ha bidragit till att han har hamnat längre ner på Rolles lista? Så,
alltså, så kan det vara, eftersom det verkar vara skyddad verkstad där uppe så kan det vara så. De gillar ju inte den typen av uttalanden för att allting ska tas internt och sådär. Och de är väldigt ängsliga kring den typen av saker kan jag tycka. Det kan säkert ha påverkat lite grann, men samtidigt, alltså Blåvitts bästa måste ju komma i första hand och då ska ju såklart Hossam Majesh spela, åtminstone få hoppa in en bra stund. Allt annat är ju helt obegripligt egentligen. Man ska också komma ihåg att han ändå har betonat liksom lagets bästa i första hand och att hans egen roll kommer i andra hand. Alltså om Rolle tycker att det är bättre för Blåvitt att spela utan Hossam så köper han ju ändå det. Men det är klart att han vill vara med och bidra, det är ju självklart.
Men han vet ju också om att han är ett av toppnamnen i IFK Göteborg. Han vet ju om att han står på någon sorts topp 5-lista. Och att han då inte får spela för att de tycker att han är för ivrig. Det verkar så jävla skumt. Ser man Blåvitt historiskt så har de ju haft väldigt mycket problem när folk har varit för öppna och opratat och hela den där biten.
Men då måste man Blåvitt lära sig att hantera den typen av spelare.
Men det har man ju haft problem med genom alla tider. Det finns ju mängder med exempel med att vi inte har kunnat hantera spelare som har lite annorlunda kvaliteter.
Men varför blir det en så stor grej då av att en spelare... För det han egentligen säger från början är att han tycker att han är tillräckligt bra för att spela från start och punkt slut. Varför blir det så stor grej i IFK Göteborg när en spelare går och säger det? Är det bara för att man inte får lov att kritisera alls mycket
i ledningen? Han sa ju ändå att han är öppen för att lämna klubben i vinter, vilket är en ganska stor grej såklart med tanke på att han kostar närmare 6 miljoner och han är en stor stjärna som ska leverera. Det är klart att säger han att han är beredd att lämna klubben om han inte får spela. Det är ju en jättenyhet givetvis.
För nu fick han ju till exempel då stå över matchen mot AIK då han hade ont i foten. Och sen såg jag att du var ute på Twitter dagen efter matchen, på den här dagen efter träningen, och skrev att Hossams fot hade läkt väldigt fort. Vad menade du där?
Alltså han tränade för fullt dagen innan matchen. Den så kallade stukningen ska han ha fått en eller två dagar innan den matchförberedande träningen. Så han körde alltså för fullt dagen innan matchen på träningen. Men kunde ändå inte spela då, det får man ju tycka vad man vill.
Vad tror du då? Om du säger vad du tror.
Jag tror att han hade ont i foten lite grann. Men kanske inte så allvarligt som han först gav sken av.
Men om vi lovar att vi inte gör rubrik på det du säger nu. Och ställer jag frågan istället. Tror du att han hade ont och att det var han som valde att inte åka till AIK. För han inte ville sitta på bänken och ville göra en markering. Eller tror du att han visste att han skulle stå utanför. Och då själv kände att det här funkar inte så att jag får säga att jag har ont i foten.
Herregud, vilken svår fråga.
Ja.
Det känns som att det passade båda parter bra på något sätt att han fick ont i foten just den här gången.
Alltså jag är ju ingen astrolog då. Men om jag ska tyda stjärnorna så skulle jag säga att om det var så att det var väldigt viktigt för ledningen att Hossam hade spelat den här matchen så hade han spelat den här matchen och det hade nog inte varit några problem.
Det ligger nog mycket i det helt enkelt.
Klokt du är då.
Allt finns i stjärnorna.
Vad klokt du är då. Fan har hänt.
Men som sagt, alltså, de måste hitta en lösning där. För att han har ju ändå spetsegenskaper som ytterst få andra i Blåvitts trupp har ju. Han är ju snabb, han är en djupledsspelare, han kan hålla i bollen. Kan han bara hitta ett bättre samspel med sina lagkamrater så borde han vara gjuten i startelvan.
Det känns verkligen som att han och Pontus Wernbloom skulle kunna hitta varandra. Nej, det tror jag aldrig skulle kunna hända överhuvudtaget.
Ja, men däremot kanske testa med honom som anfallare istället då. Eftersom det behöver ju uppenbarligen hända någonting där uppe.
Ja, han är ju snabb och han sliter ju ändå, det får man ändå igenom. Alltså, han kämpar ju hela tiden. Det är ingen sån lyxlirare på något sätt. Nej, där måste Blåvitt hitta en lösning bara för att det är ju allsvenska kontraktet som står på spel nu.
Apropå Blåvitt är anfallare då. Robin Söder har ju börjat göra lite mini-comeback här då. Är det han som kommer komma in och frälsa oss? Marcus är ju en ganska stark vurmare för Robin Söder som vi alla vet.
Absolut, samtidigt vet jag att han inte spelat sedan omgång 2 och att det tar ganska lång tid att komma i matchform. Han var ju lysande i fjol, där gjorde väl 14 mål om jag inte har helt fel. Mm. Det är klart att han skulle kunna sätta några mål nu i slutet också, men jag tror att han är en bra bit från matchform alltså. Säg att han spelar på 60-70% nu kanske. Det tar tid att matcha sig in igen. Han är också extremt viktig i pressspelet ju. Han bidrar med mycket i Blåvitt. Defensiv har han gjort tidigare i alla fall.
Men då måste han ju såklart vara på full gas för att kunna
givetvis
göra det. Och det känns väl också tyvärr lite som att Robin är en spelare som kanske behöver en ganska lång tid för att komma tillbaka. Det är inte första gången han har gått skadad så att säga.
Nej, men han kan nog ändå funka ganska bra med Pontus tror jag då. Om Pontus kan skarva och hoppa över och nicka och stånga fram lite bollar så tror jag ändå det kan funka med Robin där framme.
Jag tänker knyta tillbaka lite till en grej som du sa här när du började ditt resonemang förut, och det var att du upplevde att Blåvitt inte var särskilt öppna längre. För det här är ju någonting som du och jag har pratat om, Jocke, att vi upplever föreningen som otroligt stängd och att det känns livsfarligt. just det här året för att man distanserar sig till klubben mer och mer. Även ja, men, kärnan gör det.
Ja, men ett normalt år så har man ju mer kontaktytor med sina supportrar. Man går på matcher och tittar på fotboll. Det är ju liksom själva kärnverksamheten. Nu så har den ryckts bort från supportrarna. Och då borde det såklart vara extra viktigt att man tar varje tillfälle man kan att kommunicera med sina supportrar. Om det är så är genom GT eller GP eller poddar eller egna hemsidan eller TV. Vad fasen som helst så behövs det, tycker vi då, lite bättring på den fronten. Hur upplever du som ändå är fulltidsjournalist då?
Ja, men alltså, det är ju stor skillnad på bara några år. Alltså, Blåvitt har blivit en betydligt mer stängd klubb de sista... Vad är det, sista tre åren sedan Poya Asbaghi kom in egentligen, och de bytte även på sportchefsposten där, så har det blivit mer stängt. Jag tycker att det är extremt tråkigt. Det kan låta som slentriangnäll från en reporter som vill ha sina intervjuer. Alltså intervjuer och så, det går alltid att lösa ändå. Men ur supportrarnas perspektiv kan jag tycka att det är jäkligt tråkigt att man inte får åka upp och kolla på en matchförberedande träning, ta en kaffe i solen och köta lite, komma nära klubben. Det är det som ändå sticker ut i, alltså om man jämför allsvenskan med typ Premier League, där spelarna är helt oåtkomliga, så är allsvenskans stora fördel är närheten till spelare.
Ja, nu blir det liksom, den enda skillnaden blir kvalitet som man ser på TV.
Såklart.
Sen så är det, ligger vi såklart nära att det är han som kritiserar det då, för att ja, men det är ju bara du som vill göra ditt eget jobb enklare. Det var mycket lättare förr när man fick ringa till vem som helst, när som helst, och fråga vad som helst och få svar på vem, vad som helst.
Alltså det kan man också nästan göra nu också faktiskt. Där är inte det så jättestor skillnad. Och man får ändå intervjua spelarna och så i samband med träning, men dock efter träningen då. Alltså för mig är det inte någon jättestor sak. Jag tycker ärligt talat mest ur supporternas synpunkt att det är rätt trist. Men visst, för egen del ibland så är det så här att men idag är inte de här spelarna tillgängliga, och då får man köpa det. Jag tycker att det är tråkigt, men för Blåvitt borde ta alla chanser som finns att synas.
Men gör man det här som någon sorts corona-charad, tror du? Eller är det mer för att man vill leka storklubb?
Nej, jag tror inte det har med corona ett dugg att göra, ärligt talat. Det är nog mer att man ska... leka storklubb på något sätt och bli mer professionell. Men jag vet inte om det är att bli så mycket mer professionell att stänga till. Och det här med då att man inte ska tala om vad det är för skador och sådär. Det är också för mig väldigt... Jag tycker supportrarna som ändå betalar de anställdas löner på Kamratgården har rätt att veta på ett ungefär i alla fall vad det är som har hänt spelaren. Har han ont i foten? Är det ljumskan? Eller vad är problemet? Och ungefär när kan han komma tillbaka i spel? Det tycker jag ändå är rimligt att supportrarna ska kunna... få den informationen.
Ja, men vi som kanske är på någon mellannivå då, som inte jobbar och driver det här hela tiden, utan vi är en del supportrar, och vi för all del så gör vi en podd där vi pratar om det, och den kommer ut i media. Det blir lite mellan. Men det känns som att allt ska vara så jävla hemligt. Allt ska vara så jävla speciellt, och det ska tippas på tå runt allting. Och det är lite konstigt, och jag undrar om inte det kanske till och med kan spegla sig hela vägen ut på plan. För det blir en ängslighet, liksom en rädsla för att säga rätt eller säga fel.
Jag spelar, undrar ju själva ibland, alltså, får jag verkligen lov att säga detta? Nu sa jag till dig att jag har ont i knät här nu. Fick jag verkligen lov att säga det?
Ja, och då säger man istället att det är för att skydda spelarnas integritet, vilket givetvis är bullshit. Det är rent skitsnack, utan det här gör man för att själv äga informationen. Men ja, nu äger man bara informationen i sin egen väska istället, och jag vet inte vad man ska med den till där, helt ärligt.
Nej, och Blåvitt verkar ju också ha blivit någon form av mediehus nu, där det tydligen är extremt viktigt att komma med informationen först. Alltså de ser oss, så att säga, traditionella medier som någon form av konkurrenter när det kommer till information, vilket jag kan tycka att de borde nog fokusera lite mer på själva fotbollsverksamheten istället, kan jag tycka.
Nu kommer vi ju, framförallt du säkert, Marcus, får massor av kritik för att du gnäller på Blåvitts sätt att hantera media, när det bara är ditt eget bästa som du har för tankarna, så att säga. Jag måste i alla fall säga, jag måste rycka ut till försvar redan där. Jag tror inte att det är så, utan jag tror att det känns som en ganska genuin oro från Marcus sida.
Det känns som att intresset för Blåvitt börjar avta, och det tycker jag är ganska... oroväckande. Jag tycker också att klubben borde ta på allvar, speciellt då när riktigt engagerade supportrar, de som verkligen brinner för klubben, att till och med de börjar åka, som ni sa innan, åka och fiska istället för att kolla på Blåvitt på TV. Då har det ändå gått ganska långt.
Så kära lyssnare, gör nu inte så som det kanske sitter i ryggmärgen på oss alla supportrar. Så fort någon säger någonting som är dåligt om IFK Göteborg, att man reagerar direkt och tycker att det den säger måste vara fel. Han är bara ute efter att sänka klubben på grund av någon utomjordisk agenda som han sitter på av oförklarliga skäl. Utan ta ett varv och tänk och se om det kanske inte kan ligga något i det. För att det är uppenbarligen så att vi inte gör alla rätt just nu i IFK Göteborg. För då hade vi inte legat där vi låg. Och då hade det inte sett ut som det gjorde.
Alltså och sen sänka Blåvitt som du säger. Alltså för mig personligen, det har varit fullständig katastrof tror jag om Blåvitt åker ur allsvenskan. Har jag ens något jobb kvar då nästa år?
Nej men det ligger nog någonting i det du säger. Jag tror att en av väldigt, väldigt många anledningar till varför det går som det går är för att vi har varit så jävla stolta. Och för att vi liksom totalt skiter och slår bort den eventuella kritik som kan komma mot föreningen.
Kavla upp ärmarna och släppa stoltheten. Ja, det blir ju kanske en ganska kul uppgift då eftersom det är serieledarna Malmö på bortaplan som väntar i nästa match. Hur ska man ta sig an den här matchen då? Jag kände spontant själv efter AIK-matchen sådär att skicka junisarna bara och så lås in er på något jävla spa och eller tvärtom alltså, kanske.
Det är rätt farligt det där att många är uppgivna flera dagar innan matchen. Alltså Malmö är ett svinbra fotbollslag, men såg hur det gick mot Djurgården här nu senast. De ledde med 2-0 på bortaplan med bara 10 minuter kvar och förlorade med 3-2. Det är inga övermänniskor i Malmö FF såklart.
Och de ledde cupfinalen när det var några minuter kvar bara och sen så tappade de det i knät. Men ändå känns det som att hur fan ska det här gå till?
Lite närkampsspel in med Hossam Aiesh från start.
Är det enkla receptet tror du?
Enkla receptet.
Och så får man liksom fluffa upp honom riktigt mycket i självförtroende brygga så att säga.
Samtidigt är Al-Hassan Yusufi tillbaka då med. Ja. Kommer betyda jäkligt mycket såklart. Och kan också Wernbloom bara få en bra kompis där framme nu så finns det absolut alla möjligheter att ta åtminstone en poäng.
Men det känns som att man borde kunna ha justerat lite sådana små grejer. De hade 2 veckor på sig, åker upp till Friends Arena, går ut och gör den platt. Insatsen sen första träningsmatchen med Poyas Bag i Prioritet Särnik Arena 2018. Alltså jag ser inte hur vi ska kunna rå oss på Malmö FF på söndag. Jag är ledsen. Ni vill säkert att jag ska skicka med lite jävla hopp och gnista liksom. Men det tåget har gått för mig nu. Jag är ledsen.
Man får göra det där klassiska, vinna de första närkamparna helt enkelt och ta det därifrån. Det visst är en klyscha såklart, men alltså, man måste ju kunna ta poäng mot Malmö borta. Man får inte, alltså, den inställningen kan du inte ha, Patrik. Nej, du har redan gett upp.
Bara in och sänk Ola Toivonen bara det första som händer, så får vi ta det därifrån. Ja, men, bang, bara
säger,
ner i backen.
Jag säger surprise me istället, säger jag då. Ja. Hörrni, det blir ett ganska kort avsnitt idag. Så är det när man har en alldeles för trött gäst med sig, Marcus.
Så är det, tyvärr.
Så är det.
Ja, vi har ju pratat ganska mycket om Hossam Aiesh i dagens avsnitt. Gåtan Hossam Aiesh. Vi tänker att kanske göra oss ett försök nästa vecka att lösa den gåtan. Mm. Nej, men Hossam Aiesh kommer till BB-podd och snackar om både det ena och det andra. Ställ gärna frågor på sociala medier eller under hashtag BB-podd så får vi höra vad ni vill att vi ska fråga honom.
Det låter trevligt.
Vi säger tack till alla lyssnare. Vi säger också stort tack till Marcus Vulkan för att du kom hit och snackade deppigt blåvitt snack med oss idag.
Vem vet, en annan dag kanske vi får diskutera toppstrid igen. Det hade varit skoj. Jag har gått